Ja, i och med den här debatten har vi kommit halvvägs i vår serie av 6 radiodebatter inför riksdagsvalet. I de här debatterna så har vi gjort på det viset att fördelningen av partierna utgår från hur det ser ut politiskt i landskapet. Tyvärr saknas en representanter från en del partier på grund av att partierna helt saknar svenskspråkiga eller tvåspråkiga kandidater. Men alla partier har kontaktats och erbjudits möjligheten att delta i de här debatterna, och partierna har sedan själva valt ut vilka kandidater som ska delta i debatterna. Utöver de här 6 debatterna som sänds i Ylösterbottens morgonprogram, så kommer vi också att göra en tvåspråkig debatt som bandas och publiceras direkt på arenan den 4 april. Men det är om framtiden. Nu till dagens debatt, där temat är vården, och deltagarna är Ramiza Mahdi från Svenska Folkpartiet. God morgon.
God morgon.
Kari Häggblom, Socialdemokraterna. God morgon.
God morgon och hälsningar från ett soligt Sydösterbotten.
Tack för den, tack för den. Så har vi också med oss Anita Wik Ingvesgård, Kristdemokraterna. God morgon.
God morgon, jag sitter här med Kari.
Där sitter ni i Kristinestad, och jag och Ramiza finns här i Vasa. Den här morgonen så har vi bland annat fått höra om de mindre kretssjukhusen som under, inte bara under de senaste åren men under en längre tid, har mer eller mindre körts ner. Det här gör att en stor del av vården hamnar längre bort från en stor del av medborgarna. Det här motiveras bland annat med patientsäkerheten. Ska man operera så borde man operera tillräckligt ofta, så kan man sammanfatta det. Hur ser ni på den här saken att vården koncentreras till större sjukhus? Vi kan ta här som till exempel de Malmska i Jakobstad, där mycket av vården som tidigare gavs på Malmska så sker nu i Karleby istället. Hur ser ni på det här att de här mindre sjukhusen får allt mindre att göra? Ramiza Mahdi.
Ja, idealiskt skulle ju vara att alla får ha vård eller få vård i det kommun det är. Men det är ju tyvärr så att staten har ju dragit ner så mycket bidrag till kommunerna för att kunna ha det här servicen. Så blir det ju så här att man sen koncentrerar sig på stora vårddistrikter som Kokkola eller Vasa. Eller det blir sig nu för vår del. Nej, jag tycker att det skulle borde få nog kunna göra små ingrepp och operationer i små sjukhus också.
Mm. Vad säger kandidaterna i Sydösterbotten?
Ja, jag tycker nog att det skulle vara viktigt att få vård så nära som möjligt. Men jag kan förstå att den här större krävande operationer, att man gör dem då på ett större sjukhus.
Ja, för om jag skulle vara patient så hellre så går jag nog till ett större sjukhus där jag får bättre vård än att jag skulle få den samma vård ändå på ett mindre sjukhus och kanske inte så högkvalitativ vård.
Så du, Anita Wik Ingvesgård, så har du i princip ingenting större emot den här utvecklingen, om jag ska tolka ditt svar rätt?
Som patient så för mig är det nog viktigast den där vårdkvaliteten, att den är högklassig.
Mm. Här då, Malmska nämndes som exempel tidigare. Det är ett avsnitt av Spotlight som handlar om just den här saken som sänds här i dagarna. På Malmska sjukhuset i Jakobstad så där har följden varit det då att en stor del av patienterna istället söker sig för vård i Karleby, som ju då är i ett annat sjukvårdsdistrikt. Ramiza Mahdi, är det här problematiskt att man rör sig över de här distriktsgränserna där?
No, jag tycker att om man börjar skära ner i små sjukhus så blir det ju automatiskt att folk, om folk inte vet riktigt vilken vad heter service den där sjukhuset ger, så blir det ju automatiskt att man söker till de där större sjukhusen. Så det blir ju som sådär att och verksamheten mer och mer sjunker, och då måste man skära ner hela tiden. Och det är därför som det är viktigt att till exempel Malmska och mindre sjukhus får ha sin verksamhet och göra små ingrepp. Till exempel det var tal om i söndagen att i vad heter Ekenäs, om att det har tagit först barnavdelningen och barnförlossningsavdelningen, och sen blev det att det igen motiverades till att ta bort den där gynekologin på grund av att det finns inte, att de har inte förlossningsavdelning. Så det blir ju en sån där följdreaktion till om man börjar ta bort små ingrepp också från små sjukhus.
Hur den nivå borde det här hållas på? Hur små sjukhus borde enligt dig? Och Kari Häggblom var inne på samma linje. Hur små sjukhus borde man kunna ha?
Alltså Malmö har ju redan andra kommuner som den ger service till. Så jag tycker att den är ändå ganska liten sjukhus. Men ändå ger så många andra kommuner service. Så den är ju liksom ganska stor. Men sen är det en kommun som kanske har... det beror ju på sen storheten eller det här kommunens invånarantal och hur många som använder den där servicen. Så klart att det behövs nog integreras vården, men sen tycker jag inte att man tar bort allt så att man inte behöver köra till långa typ 250 km eller 100 km till någon sån där att få små vård.
Kari Häggblom.
Jag känner ju inte till förstås hur de har det norröver, men jag tycker som här i Sydösterbotten ska vi nog behöva få ha ett eget sjukhus just för sån här daglig vård. Och sen då det blir frågan om större operationer så kan man fara längre bort.
Ni ska inte förstå mig fel nu. Jag tänkte på specialsjukvården, mera krävande ingrepp. Men för KD är det ytterst viktigt att den här primärvården ska vara nära kunden. Att det ska finnas just hälsocentraler, hälsopunkter nära människan. Och just för enklare dagingrepp. Men för större, mer komplicerade ingrepp så då säger jag nog att den ska centraliseras till större sjukhus.
Precis. Vi behöver en vårdreform. Det verkar alla partier vara överens om. Men nu då igen alla kort är uppslängda i luften. Hur ska den här vårdreformen se ut? Kari Häggblom, du får börja.
Ja, jag tycker nog att det var bra att så det föll. Men det skulle nog ha varit allt för mycket samlingsparti över det hela. Det finns säkert sånt som kan tagas tillvara, men... någon marknadsmodell vill inte jag i alla fall ha. Jag kan förstå att en rik kör med en snygg och dyr bil. Men att det ska vara samma inom vården så tycker jag nog att människan ska borde vara lika mycket värd om den är rik eller fattig.
Ja. Och komma med någon lösning så här.
Då kommer Anita Wiking-Ves gå din här emellan. Varsågod Anita.
Ja. Man har ju funderat i 15 år på den här vårdreformen och jag kan inte komma med någon enkel lösning nu. Och själva reformen är ju bara en ram, men det är innehållet som är viktigt. Och just det att människorna ska få samma hälsovårdstjänster oberoende var de bor. Och att vårdköerna ska hållas korta och man ska slippa till läkaren så fort som möjligt. Och det handlar ju om trygghet. Att människor ska kunna få tid, vård i rimlig tid. Också människor som bor hemma ska få hjälp via hemvården och hemsjukvården.
Ja, jag är också. Jag håller med att vår landskapsreform och vårdreformen har fallit och det är bra. Men vi har länge här i Vasa funderat på att vi ska ha plan B där vi ska göra integrerade vård mellan specialsjukvården, primärvården och socialvården. Och nu diskuteras ju också här i Österbotten att andra kommuner får komma med och göra den där integrerade vårdplanen eller plan B. Och göra det bättre och så att vi inte, till exempel där i Kokkola, de har ju det där sojtet att man inte, man måste ju förstås fundera vidare i framtiden. Vad är det, hur vill vi ha? Och det är en jättebra början i alla fall nu. Sen får kommunerna nu fundera och förhandla fram så att det passar alla. Vad är det de vill delta med eller inte? Mm. Så jag tycker att man behöver nog fundera vidare med det här att reformera vården.
Det talas ju om att vården behöver bredare axlar. Hur små kommuner som helst klara av att köta sin egen vård? Nu har vi ju i Sydösterbotten så är ju primärvården då under vårdsamkommunen K5, men det finns också både mindre och större enheter. Hur ser ni på det? Hur stora liksom enheter ska det vara fråga om?
Enheter till, vad menar jag? Ja.
Tänker här på det här sjukvårdsdistriktets plan B eller då vårdsamkommunen K5 i Sydösterbotten. Sojte i Karleby.
Ja, nej men alltså, jag tycker att man måste nog fundera vidare, för annars, jag tänker på hur ekonomiska synvinkel, jag sitter ju själv i social- och hälsovårdsnämnden här i Vasa och ser hela tiden att man klarar inte ensam, även om vi är en stor stad i Vasa, så tänker jag ju bara hur är det så då små kommuner att du gör det. Så jag kanske tror att det skulle vara bättre att integrera den där vården och göra det till gemensamt och jobba gemensamt för det. Men sen hur i praktiken det ska gå, det kan jag inte uttala mig, för det är många kommuner som vill kanske behålla viss del av det här, till exempel socialvården eller primärvården för sig själv, i kommunen. Så det är ju bara det hur de vill sen vill, de vill ha det.
Kari Häggblom.
Ja, jag tycker K5 har ju fungerat mycket bra under de här åren som jag har varit. Men jag tycker också att det kan vara ok att landskapet ansvarar för vården. Men då behöver ju landskapet få beskattningsrätt. Och kommunerna är nog så ansträngda ekonomiskt så de kan nog inte ensamma ansvara för vården, tycker jag.
Anita Wiking-Westgård.
Ja, vi vet ju inte hur det blir nu med, om det blir något landskap. Men när jag tänker på Sydösterbotten så vi har ju tre små städer här. Och man skulle kunna samarbeta just kring primärvården. Och se vem som sköter vad. Och målet skulle vara det att nivån skulle behållas på den nivå som vi har nu. Att genom att samarbeta så kanske man kan spara och just behålla en bra primärvårdnivå. Vi har ju en fungerande dialysvård i Kristinestad som alla de här kommunerna använder. Och vi har Bottenhavets sjukhem som erbjuder rehabilitering för operationspatienter. Och båda de här gör ett jättebra arbete och behövs.
Precis. Vi ska ännu hinna avhandla lite av åldringsvården. Den har ju konstaterats vara i en kris här. Nu hade kommit fram flera fall av vanvård kan man väl kalla det här under de senaste månaderna. Vem är det som ska köta åldringsvården och hur ska det här gå till? För vi har ju en åldrande befolkning, så det här problemet kommer inte att bli mindre. Vad är er patentlösning på åldringsvården?
Ja, jag tycker nog att det ska vara bäst om det fick vara som offentlig vård. Men om inte det räcker till då så måste man ju ta privata också. Men jag tycker det ska vara viktigt just med det här att det ska skrivas in i lagen att det till exempel då 0,7 vårdare per klient.
Och vem ska betala?
Och eftersom det har fuskats med detta så bör man nog då skärpa kontrollen och göra stickprov. Utan att anmäla före man kommer.
Och hurdan finansieringsmodell tänker du dig för det här?
No, jag tycker nog att om vi går in för en landskapsmodell så tycker jag att det ska höra till samma. Att det är landskapet som ansvarar för det.
Precis. Ramiesa Mahdi, varsågod.
Ja, åldringsvården. Jag har tänkt så här tidigare när jag fått se på de här skriverierna om hur privata vården sköter patienter eller vanvårdar. Så tänkte jag att det ska bort det härifrån. Men faktum är att offentliga vården klarar inte ensam att upprätthålla den här verksamheten. Och så får jag på besök till Nykarleby Attendes Haga och då funderade jag med en av mina före detta lärare att varför är det så här? Och så kom det ju fram till att ja, finns det inte tillräckligt med vårdkunniga personal så kommer det att liksom fortsätta med det här. Så ja, det borde vara mera kontroll, mera, vi undgår inte från att använda det där privata vården, men det behövs någon som granskar det kontinuerligt. Och jag tycker att det görs redan här i Vasa ganska mycket kontroller.
Anita Wik Ingvesgård.
Ja, jag tycker också att kontrollen över åldringsvården som ska skötas av kommunen, det ska finnas nära. Och det är nog bristen på vårdare som är ett stort problem. Att man borde få helt enkelt mera vårdare och få dem att stanna i jobbet. Att om det är för lite vårdare så blir jobbet för tungt och då blir man utbränd och kanske byter bransch. Att det är nog att fundera på om jag skulle löna sig att ha en gräns. Att minst så här många vårdare behövs det. Men situationen kan ju variera väldigt mycket i åldringshem. Att ibland har man svårare patienter, ibland har man lättare. Så det där är lite knepigt.
Precis. Det där, idag har Svenska Yle utbildning som tema när det gäller de här valbevakningen i övrigt, bortsett från då vår debatt här i Yle Österbotten. Så jag tänkte slänga in en utbildningsfråga här ännu på slutet, en sista fråga. Den förra regeringen, alltså regeringen som avgick för några veckor sedan, så det har ju skurit en hel del i andra stadiets utbildning, framförallt då yrkesutbildningen, och i högskolornas finansiering. Helt kort, behöver det satsas mer på utbildningen och i så fall hur?
Absolut, ja. Alltså menar du finansiering, varför man ska ta finansieringen?
Till exempel?
Ja, nej men alltså det finns andra onödiga saker som vi hela tiden köper. Till exempel, den där, jag hörde nyligen att polisen har skaffat pansarvagnar. Att vad ska det göra med pansarvagnar? Ska vi gå i krig? Så det man kan liksom strukturera lite det här hur man delar på pengarna. Och finansiering behövs det i utbildningen, absolut.
Kari Häggblom.
Ja, jag tycker absolut att det ska satsas mer på utbildning. Och jag tycker att andra stadiets utbildning så bör vara avgiftsfri. Och sen bör man också styra lite att vad man utbildar folk till. Man skulle mer behöva ta i beaktande att var behövs folk och vilka yrken de ska ha. Nu är det så att nästan allihopa ska till något universitet och vi vet att det finns också handarbete ännu och dit behöver vi också få folk. Så vi ska behöva få mera elever till yrkesskolorna tycker jag.
Och Anita Wik Ingvesgård får sista ordet här.
Ja, jag tycker liksom Kari att särskilt yrkesmänniskor som ska utbildas, metallarbetare, sjuksköterskor, och där får man inte spara. Och det ska, kvaliteten på utbildningen ska hållas hög. Och det är en som konkurrenskraftfråga för Finland, att vi utbildar kunnigt kapabelt folk. Och också på forskning och utvecklande.
Tack för det, Anita Wik Ingvesgård, Kristdemokraterna, Ramiza Mahdi, Svenska Folkpartiet, Kari Häggblom, Socialdemokraterna. Det var den här valdebatten det.